Värvet görs i samarbete med Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet.
Hej, det här är Kristoffer Triumf. Avsnitt 109 av Värvet är det som du lyssnar på just nu. Så här är det ju att Värvet sponsras av Läkerol. Och Läkerol Sverige har ett Instagramkonto som heter Läkerol_Sverige. Där gör jag varje vecka ett slags trailer inför det avsnitt som ska läggas ut. Så kolla gärna in det, därför att det blir lite mer värde på något sätt. Man får se hur jag ser ut till exempel. Kanske kan vara kul för någon. Tack så hemskt mycket Läkerol, makes people talk. Jo, det är ju fint, för det gör jag också. Det är min ambition.
Och jag var och jobbade i Oslo förra veckan, och då på Gardermoen på vägen hem, flygplatsen, då hamnade jag i samma gate som Celine Dion. Och det var liksom, ni vet, hon har gjort Titanic och jag har varit med i Söndagsöppet och Time Out. Så det blev liksom lite sådär, ja, vem ska hälsa på vem? Så det var, ja, det var speciellt alltså.
Måns Möller fyllde 39 i veckan som gick. Grattis! Han är ju en av Sveriges mest etablerade ståuppkomiker, och andra komiker älskar honom. Vi ska prata om varför snart. Han har också varit programledare i flera omgångar, och nu är han ju dels aktuell med den turné han började i höstas. Jävla pajas heter den. Det är något slags best of Möller, men den har ju också fått uppmärksamhet därför att den tar upp det faktum att Måns son har autism, vilket vi också kommer att prata om.
Och jag tror att även om den här intervjun innehåller flera referenser till den här föreställningen, så tror jag att den funkar även om man inte har sett den. Den är regisserad av Jonas Gardell, och Måns ska också medverka i Livet i en slager, alltså den musikal som Jonas Gardell sätter upp i höst. Där för övrigt också Peter Jöback är med, i den gamla Värvet-namn. Nu kör vi bara från ateljén i december. Varsågoda, Måns Möller. Köper och säljer fastigheter?
Nej, men ja, det har jag väl gjort lite. Ja. Sådär. Jag tycker det är kul. Jag håller på med hus. Jag gillar ju att hålla på med allt möjligt. Jag har alltid velat ha en exitplan. Liksom. Att man vill inte... Det är så deppigt, så här, gamla komiker som inte är roliga längre. Som inte är med sin tid. Liksom. Jag vill inte åka runt på så här Harris när jag är 60 år. Och bara, hörni... Så att jag vill...
Och dra Paradise Hotel-skämt som gick ut för...
Precis, så jag vill, då vill jag göra något annat.
Ja.
När man känner att det inte håller längre. Nej, men det är så jag gillar att hålla på och hålla mig igång. Och också alltid, jag pluggade en massa ekonomi i en massa år på olika ställen. Känner man att man vill använda det lite. Man vill inte bara liksom läsa tidningen och skriva skämt och åka runt och uppträna. Man vill ha något riktigt jobb, du vet, sådär också. Ja.
Och vad blir det då i sådana fall?
Ja, men typ lite fastigheter och sånt. Så här på riktigt. Det kan man ta på. Det var därför jag började med det här föredraget om humor och vad som händer i hjärnan när man skrattar. För jag ville kolla, vad finns det för vetenskap på? Om vi nu säger att jag åker runt och så levererar man skratt. Vad händer i huvudet? Har min min hjärna någon mening överhuvudtaget? Och då tog jag kontakt med en kille som forskar om stress och på hjärnan och sådär. Och så via honom fick jag då tillgång till massa databaser. Han är ju docent nu då, sådär. Så man kan kolla liksom på Harvard och sånt där. Och alla möjliga, vad de har gjort för undersökningar och vad det finns. Och så vill jag testa massa olika myter. Skrattar man? Är det könsskillnader? Alltså, skrattar tjejer åt andra saker än killar? Då hittar jag en... undersökning, nu har jag glömt, den man gjorde i USA någonstans, på 491 psykologistudenter, 322 kvinnor, 168 män och en som misslyckades med att ange vilket kön den hade. Och så testade de massa olika skämt de skulle rate, och då kom man fram till att killar skrattade då mer åt lyteskomik, alltså, som hade skämt om blinda och döva och halta och sånt där. Så att ju grövre blev på det sättet, desto mindre roligt tyckte. Desto större skillnad var det mellan könen. Helt enkelt. Till exempel.
Vad tror du att det beror på då?
Ja, nej, det har jag inte gjort någon djupare analys av. Kanske att tjejer har mera medkänsla. Jag vet inte, kan sätta sig in bättre. Tänker längre så. Jag har ingen aning. Men jag blev ju tvungen då, jag tycker det är så intressant med vetenskap, då var jag ju tvungen att fråga den här forskaren i USA, vad var det för skämt? Så jag skickade efter, så jag fick liksom hela undersökningen och började kolla. Så det var oerhört akademiskt. Nu har vi 11 skämt om blinda, sen kommer 7 om halta, 4 om döva och sådär.
Mm.
Så det var jätteintressant. Och sen så vill jag kolla då det här med kreativitet, som många säger. Blir man mer kreativ när man har skrattat? Och känner man mindre smärta? Hur är det om man är... Och den stora frågan är ju då om ett gott skratt förlänger livet. Som med all vetenskap. Man hittar ju olika undersökningar som säger olika saker. Så det är ungefär en tredjedel av undersökningarna säger att man ett gott skratt förlänger inte livet. Och en tredjedel sa att den gjorde det. En är jätteintressant. Man hade kollat på nunnor runt om i världen. Följt deras dagboksanteckningar och kollat foton och delat in dem i glada och ledsna nunnor och sådär. Och kollat vilka som levde längst och så. För de äter ju samma mat och lever under liknande förhållanden. Och när en tredjedel av studierna visar att det är ingen skillnad. De som var då så här att man lever kortare om man är glad. Man har följt massa personer från födda på 20-talet. Det var ju då, de kom fram till att tyvärr då, så de som är glada, levnadsglada, de tar ofta större risker. De röker mer, de dricker mer, de åker på fler utflykter och ramlar och bryter höftbenet när de är på någon utflykt på något kul ställe och sådär. Så att slutsatsen blev väl egentligen för det här föredraget, eller vad jag kom fram till efter allting hållit på med det här några år, att man får väl lite bestämma, vad är då målet med mitt liv? Vill jag ha ett så kvantitativt bra liv som möjligt, eller vill jag ha ett kvalitativt bra liv?
Mm.
Men så, så här kan jag låsa på. Då lägger jag ner oerhört mycket tid. När jag tycker det är kul. När jag börjar gräva i något. Faktiskt.
Men det här med dina fastigheter, det vill du inte prata om mer.
Nej, men det är inte så mycket att prata om.
Jag, men jag tycker det låter avspännande. Hur många, alltså, har du, du har byggt massa hus.
Mm.
Hur många hus har du byggt i ditt
liv? Oj, ja, det vet jag inte ens. Men jag, alltså jag...
20?
Ja, det har jag säkert gjort. Alltså det... Ja, men som det här landstället jag har i skärgården. Då var jag bjöd för länge sedan på någon konkursad bostadsrättsförening. De skulle bygga 9 hus. Och så gick de på konkurs när de hade byggt 6. Och så fick jag inte köpa den där BRF-en. Och då... Sen var jag på Fredells flera månader senare. Så såg jag en massa husblock på lastbryggan. Jag tyckte de var så snygga de här husen. Jag hade låst på dem. Så jag frågade, jo, jag skulle leverera med, men de har gått i konkurs och nu står de och blockar hela lastbryggan. Och då blev jag så, jaha. Ja, men jag köper de husen. Jag tar dem med mig idag, alla 3 hus. Och sen, jag behövde bara ett själv, så då var jag tvungen att bygga 2 till och sälja iväg. Men jag gillar att hålla på bara. Ibland går det jättebra, ibland går det mindre bra.
Vadå, du köpte, impulsköpte 3 hus på Fredells?
Ja, precis. Men jag gillar ju sånt när det går fort. Alltså. Jag är väldigt så här impuls. Ja, jag tycker det är roligt.
Det låter ju som att du kan hamna i klister ibland.
Ja, men det gör jag ju också ibland. Till exempel man bygger något. Ja, men de här husen som är jättefina fritidshus. Då märker jag det att det är ingen som vill köpa sommarhus nu för tiden. Alltså lägenheter och allt går ju upp i stan och villor. Men sälja ett fritidshus i Norrtälje, det är ju som båtman. Det är ju helt iskallt alltså.
Så du har 2 över?
Nej, nu jag lyckades sälja husblock för en och det andra byggde jag och fick, det sålde jag med förlust. Ja.
Okej.
Okay. Men på det stora hela blev det väl ganska bra, tror jag. Men jag tänkte inte igenom det riktigt. Det hade varit, jag är för snål, förstår du? Jag köpte 3 hus, det ena sålde jag direkt och det ett byggde jag själv. Det där sista, det skulle jag bara slängt. Men jag kände så här, men det är ju fint. Du vet så när man sparar grejer. Vi pratade om dina sopsäckar med kläder här. Alltså man är svårt att slänga ett hus. Fast med facit i hand skulle jag gjort det.
Åh fan. Mm.
Men jag kunde inte göra det, kände jag.
Ja, men det, för det kändes ju lite, alltså det sipprade in lite grejer i din föreställning. Som i och för sig kanske är inaktuell när den här intervjun går ut. Kommer den vara det? Hur länge kommer du köra den?
Nej, jag kör ju, alltså det säljer ju på. Så jag åker runt. Jag var satt nu sista i Stockholm första februari.
Ja, men då är vi säkert i luften vid det laget.
Ja.
Nej, men jag bara tänker att, för det var en liten sån här fråga som hängde i luften, att så här, det kändes som att ja, men du skilde dig och skaffade någon ny tjej och ni bytte skola och så här. Alltså, men jag fattade aldrig riktigt hur du fick ihop det med dina bostäder, och det kanske inte är heller i underhållning, men
nej.
Jag undrade.
Jaha, men jag vet inte själv hur jag får ihop det. Men jag, nu har jag hittat en bra skola till min grabb. Och det är ju liksom värt allt. Och då får man ju hålla vid det.
Bor du i närheten då?
Nej, jag bor i Stockholms kommun.
Okej.
Okay. Ja, och han går i Solen.
Bor du inne i stan?
Jag bor på Lilla Essingen.
Okej.
Okay. Men det funkar ju ändå, får jag säga. Bra. Det är ju lite sådär att jag måste ju hålla mig då i samma kommun som hans mamma, för annars blir det, man kan bara vara skriven på ett ställe och annars så får man ingen skolskjuts. Så det blir ju sådana där grejer, kommer jag på. Jag är lite mer, ja men det där löser vi, men det gör man inte. Så att man får anpassa sig lite till verkligheten. Men jag har ju såklart försökt få in honom i skolan för barn med autism i Stockholm, men nu är han ligger för långt efter helt enkelt, lite så. Så att de, då kommer de ut och utvärderar och så har de tyckt att nej, honom vill vi inte ha. Lite så. Så att det är ju, man vill ju ha livet så enkelt som möjligt. Det är inte så att jag har åkt till den skolan längst bort och börjat och kolla där. Utan man har ju gjort några varv som jag försökt illustrera lite i föreställningen. Då. Mm. Men ja.
Det var ju väldigt rörande givetvis. Det är väl där folk gråter kanske, kan jag tänka mig.
Ja, det är väl kanske när jag får de här diagnoserna. Men det här med skolan vill jag verkligen göra. För jag tyckte det var så sjukt att det var så. För den som inte har sett föreställningen då var det så att jag träffade en kille, jag ska inte säga vem det är, men han jobbar som manusförfattare på parlamentet. Han är den som har skrivit mest genom åren. Och han tipsade mig, han sa det, men du, för jag hittade ingen skola. Va? Och då sa han det, men du måste gå till din lokala skola. Och så ska du hota dem och sätta din son där. För då kommer de få panik. Och då kommer de hitta rätt skola till din son. Så det var så jag fick, det var så det började, så jag fick gå iväg och göra. Så jag ville, det är därför jag gör show, lite för att berätta hur det är. Liksom. För ja. Få, jag tror ingen förstår, det kan man inte begära heller. Men det blir så absurda grejer. Liksom.
Brukar du rösta, på vilken sida brukar du rösta?
Det är lite olika alltså.
Du känns ju lite småblå.
Ja, men det kan man väl säga Ja, men inte när det gäller skola och sånt. Det har ju ballat ur helt alltså. Så att där,
för det är det jag tänker. Det där känns ju väldigt mycket som en produkt av en så här borgerlig regering. Att man
ja,
får reda sig själv.
Ja, jag försöker säga det i showen. Att det är en avreglerad marknad. Men har man då autism och dessutom diagnosen utvecklingsstörning, det är inte glödhet på den här marknaden.
Nej, visst.
Och det är ju ett kapitalt misslyckande. Men jag, alltså även innan jag gick igenom det här med min son, så hade jag stand-up om... Fast jag brukar inte vara så tydlig och så här, nu handlar det här skämtet om det och det. Men jag hittade en skola som heter Sportfiskegymnasiet i Värmland någonstans. Så skrev jag en lång stand-up om hur ser en dag ut på Sportfiskegymnasiet. Och det gick ut lite på att det är helt sjukt att man lurar de här kidsen. Så ska gå i gymnasiet, de får något fiskespö och vissa andra skolor man får en dator och så vidare. Att det är ju folks liv, de ska få jobb sen. Det behövs ju inte liksom flera hundra sportfiskeguider i Sverige varje år. Så att jag lite så försöker jag... Jag tar ju en som engagerar mig, men jag orkar liksom inte säga så här, nu kan ni tänka på under de här skämten att det handlar om den avreglerade skolan. Utan jag tycker det är upp till betraktaren själv att fundera på lite. Men nej, jag tycker det är katastrof. Och jag tycker det är ännu värre att då säger liksom Björklund, ja men det är ju sossarnas fel, som för dem, det var lika dåligt när de, alltså det håller ju inte, de har ju suttit i två mandatperioder. Jag får inte ihop det, hur man kan ens ducka för. Och min mamma är ju lärare då, eller nu är hon ju pensionerad, så att jag känner att det där är alltid känt för lite grann, att nu finns det massa olika analyser vad som är fel, men en är väl kanske att det här läraryrket har haft oerhört låg status, och att det har, när man kollar på vad som krävs för att komma in eller har gjort historiskt, så har det varit så här, de som inte kommer in någonstans, de fick gå lärare i högskolan, har det varit några år. Det är ju katastrof. Mm. Liksom. Och jag vet ju själv då, man har varit i kontakt med lärare och man ska få veckobrev. Nu är ingen sån rättstavningshitte, men när man knappt kan läsa veckobrevet från vissa klassföreståndare man har fått genom året, då blir man lite orolig hur det står till i skolan. Alltså. Men det tror jag alla känner. Alltså. Så att politiskt sett, nej, jag skulle kunna köra någon nordkoreansk variant, alltså, förstatliga skolan. Det skulle inte skada, tycker jag. Däremot då, så det är ju inte så enkelt. För att sen har det ju kommit då, jag har varit inblandad i en debatt om alltså politiken i stadshuset vill ta bort tilläggsbidrag som de här barnen med diagnoser får. De får lite extra pengar för att någon skola ska vilja ta dem, om man förklarar det enkelt. Och då har man sett att det här sker nu och det kostar för mycket. Och då börjar man dra bort det här. Och då är det så att vissa då skolor i Stockholm då har ju startats av entusiaster som vill liksom att det ska finnas en skola för de här barn med diagnos. Och de går ju inte runt då. Så det är inte bara är dåligt med friskolor. Så att det är inte så enkelt. Det är ganska mångfacetterad fråga. Och då blev det svårt för mig också. För då blev jag ombedd och liksom, nu går nu till SVT och sitter i morgonsoffan och engagerar i det här. Och så har min egen son inte kommit in där på den skolan. För att han var liksom, tyckte de kostade lite för mycket och sådär. Men då får man ju släppa det. Så får man ju slåss för de barnen som har kommit in där. Men min poäng, det jag försöker få fram med min föreställning, om vi börjar med skolan, så är det då att det jobbiga är att de här barnen, om man inte tar tag i dem när de är små, då lär de sig aldrig läsa och så vidare. Så blir de institutionaliserade och då kommer vi betala oerhörda summor liksom, per dygn för de här barnen för att det inte skolgången funkar.
Nej, visst.
Och sjukskrivna hos föräldrar och så vidare. Så att det, samhällskostnaden blir så mycket större. Och det andra jag försöker då få fram i min föreställning. Jag var ju i Småland i helgen och uppträdde. Och där började jag kolla upp det inför föreställningen. Då var det över 2 års kö för att få... Om du misstänker att ditt barn har autism, så 2 års kö. Och det man vet är att man ska ta tag i de här barnen när de är små, innan de börjar skolan gärna då, mellan kanske 2 och 5, 7 års ålder. Liksom. Då ska man intensivträna de här barnen, för då ger det så mycket. Och tänk om man tappar då 2 år bara att stå i kö. Plus att föräldrarna inte vet, det är något som är fel liksom, men de vet inte vad det är och allt det här. Så att det försöker jag bara För jag tänkte, jag kan inte säga för mycket med min föreställning. Man vill så mycket. Men då har jag tänkt plugga alla intervjuer som nu är värvet. Att det där måste man liksom få styr på de där köerna. Och då är jag, då kan man tycka att jag är lite hastig. Och då, som det var i Stockholm, då var det ju massa kö här. Då kollar jag upp, okej, var är det minst kö? Okej, det är Farsta. Men då köper jag ett svart hyreskontrakt i Farsta och skriver mig där för att komma förbi. Ja, få så, och det är ju inte politiskt korrekt att hitta dit. Nu slutar det med att jag inte gjorde det i alla fall. Men det, så då, men jag tycker det, man får liksom, för ens barn så är det. Ja, då har jag väldigt... Då kan jag göra ganska mycket om det gagnar min grabb i slutändan. Men det är hemskt att det ska vara så. Eller som idag, nu har jag varit på morgonen här hos habilitering, som det heter. Vad säger man? Om du har pajat knät går du till rehabilitering. Jag går till habilitering och pratar med min son. På eftermiddagen här ska jag till en tryckkammare. Han ska andas syrgas, Viggo. Och det är också så här oerhört kontroversiellt. Och det är absolut inget jag rekommenderar. Men en del säger att det hjälper och så mot det här. Och det är också... Så ens liv, det var därför showen blev som det blev. För det handlar mycket om, då går vi in i en tryckkammare klockan 4 och så går vi ner på några meters djup. Så sitter man där och andas syrgas en och en halv timme och sen går man upp.
Aha, okay.
Så det är oerhört spännande alltså.
Men ni har gjort det förut?
Ja, vi har gjort det förut. Det här fanns inte i Sverige när han var liten. Då var jag på väg ner till Turkiet, håller man på med sånt här med. Det jobbiga är ju att man vet ju inte riktigt om det funkar eller inte.
Nej, för det där är du också lite inne på, att ni så här försöker att lägga om kosten och så för att hjälpa honom.
Ja, det är precis. Det är ju många då som har barn till som tar bort gluten, och många barn blir bättre av det. Och det är ju då en teori av många. Jag tror det heter leaking gut, att det tarmarna inte klarar att bryta ner gluten och så läcker det ut och så fastnar det typ i hjärnan, som om man tänker som kvicksilverförgiftning och så. Om det hade hjälpt för alla autister, då hade man ju kommit på det för länge sedan. För folk har ändå forskat i några år nu. Men jag har gjort det med min grabb, men jag såg ingen skillnad. Och då tänker man efter 2 år så där, när man inte kan äta korv med bröd på Skansen, att ja, men hur många år ska vi göra det här nu? Det blir ju inte bättre liksom. Men han undrar varför han inte får korvbröd när alla andra får det. Så det tycker jag är jobbigt med det här, att man inte vet riktigt vad det beror på. Och man vet inte vad man ska göra.
Det här kanske inte går att svara på. Men en fråga som väcktes hos mig när jag såg föreställningen var ju liksom hur ert liv med Viggo kommer att bli. Liksom.
Ja,
kommer han...
bra fråga. Jag vet ju inte.
Nej.
Jag vet inte.
Kommer han kunna ha egen lägenhet någon dag?
Ja, men gud. Det är det där jag suttit och pratat om i morse. Så var någon psykolog där på habilitet. Ska du inte prata med mig om det här? Ja, det borde man göra. Men samtidigt så... Jag vet inte. Det är stora frågor. Och det är väl, om jag ska vara ärlig då, en anledning till att man håller på med massa annat också. Att man känner att jag måste lösa det här ifall han inte kan jobba eller så. Samtidigt sa någon till mig någon gång så här, men om vi säger att du lyckas och får upp massa miljoner, vad ska han med dem till då? Han blir ju inte gladare för det. Han gillar ju att gå i skogen med mig och plocka svamp och vi åker alltså, så att ja, man börjar fundera på livet alltså.
Fast det handlar om är väl i sådana fall att du skulle ha råd att vara med honom mycket.
Jo, absolut, man köper sig tid, absolut. Men jag menar, jag har blivit besatt av att liksom lämna över massor. Men jag tror kanske inte det är det som är nyckeln. Men man funderar ju liksom.
Du har blivit besatt av att bygga upp ett arv liksom?
Ja, precis. Ah, okay. Precis. Lite så. Men jag vet inte. Man har så mycket som snurrar i huvudet. Du vet, det är så här livsfrågor. Är det okej att skaffa ett nytt barn? Det blir ju så. Då har ju inte all tid för honom. Du vet, massa... Sånt där funderar man på. Man tvingas. Jag har aldrig tänkt. Jag har varit oerhört bekymmerslös. Alltså, jag har haft världens bästa liv. Jag har haft så roligt. Och ingen tragisk uppväxt. Jag har haft kanon. Alltså, gått jättebra skolor. Men det kan jag säga. När man hamnar i den här sitsen. Då märker man ju vilka som är kvar och inte och så vidare. Och då har jag liksom kommit fram. Jag har haft en otrolig tur. Alltså, de vänner jag har som... Nu åker min polare Steven med mig till Dubai med Viggo liksom, för att man ska få avlastning. Och han älskar att hälla sand och sådär. Össa åkt med 2 gånger till Asien och sådär. Folk ställer verkligen upp alltså. Så det är... Jag har haft en otrolig tur alltså.
För att säga. En fråga du måste ställa dig är ju också ifall det är okej för Öss och Steven att skaffa barn.
Precis, där röstar jag nej.
Exakt.
Ja. Men det är en annan diskussion. Men nej, men så att jag... precis. Nej, men och sen är det så här då... man känner att man passar inte in... Alltså man, du vet... autistiskt, det ska vara mycket rutiner och samma och sånt där. Jag vet ju inte vad jag gör imorgon liksom. Den här veckan har jag varit i Växjö, Kalmar, Ljungby, ja, och någon annan stad som jag redan har glömt. Alltså det är ju... Men jag försöker göra det då. Jag är varannan veckans pappa, kan man ju förklara. Så han behöver inte åka med mig på turné. Men det var därför jag blev så lockad också. Det var ju roligt i alla fall. Men Jonas Gardell frågade mig om jag ville vara med i den här Livet är en slager. Och det kände, det blir ju kanon ju. Om man, när man väl har repat in det där och satt och igång och spelar. Om den rullar på ett tag så kommer man ju förhoppningsvis få... För man har alltid pressen som komiker. Då ska du sitta och skriva nytt på dagarna liksom. Men då känner man, då kanske man kan lugna ner lite på och bara ladda. Man kanske inte skriver något på ett halvår. Sen laddar man upp och gör sista halvåret inför nästa produktion. Så det lockade mig oerhört. Och slippa turnera. Jag är ganska less på att åka runt om jag ska vara ärlig. Men det är också för att jag åkte själv nu. Jag älskar att åka runt när man är ett gäng sådär rå eller med, ja, alla turnéer man har gjort. Men total ångest är ju när man vaknar upp på ett hotell och man har bott på samma kedja och så vet man inte vilken stad man vaknar upp. Det tycker jag är, det är rå ångest alltså.
Händer det ofta?
Nej, det händer inte ofta, men det händer.
Brukar du vara bakfull då?
Nej.
Nej.
Nej, partaj har jag inte gjort på den här turnén för, i och med att jag är själv. Det skulle vara oerhört tragiskt, tycker jag. Och det ska man inte underskatta. Men det var ju mera förr när man jobbade. Då jobbade man ju alltid på krogen. Men stand-up på teatrar. Och förutom Gardell som har hyrt konserthus i 30 år. Så vi andra har ju kuskat runt på krogar liksom. Stand-up-klubbar. Och då får man ju en whisky eller två om man vill efter gigget. Och giggar man 4 dagar i veckan, då är det ju... Till slut får man ju så här, vänta nu, hur ska det vara liksom? Ska du dricka? Så jag dricker, jag ska inte säga aldrig, men nästan aldrig då, efter gig och så.
Men har det varit ett problem för dig med alkohol?
Nej, det har det inte varit. Men jag har tänkt efter ändå att, jo men man som alla svenskar upp sig, har man väl problem med alkoholism i släkten liksom. Och jag har känt att det där är, det känns ju dumt att... Ja, men man ser ju så mycket, framförallt måste jag säga trubadurer, om man ska, de dricker ju en 4-5 öl under ett gig liksom, och giggar också några dagar i veckan. Det kan ju inte sluta bra, känner jag. Jag ibland känner jag mig så jävla gammal när man ser yngre komiker, och det är, om man har lust att säga, ja du ska nog passa dig lite grann och känna, men det är ju inte mitt liv, nu får jag får sköta mig själv, så får andra sköta sig.
Men vilka är det du vill ska ta sig i kragen då?
Nej, jag vill göra det. Nej, det är ingen så speciell. Men jag tycker man ska, det är en yrkesrisk, tycker jag. Och sen tror jag också det är så att man vill varva ner efter ett gig. Man är ju så i varv, särskilt om man har varit mycket nervös innan. Det är ju jättegött att sitta och ta en whisky efteråt och varva ner liksom, lite och sådär.
Är du nervös?
Ja, jag har ju fruktansvärt dåliga nerver alltså. Men nu har jag spelat den här showen så mycket, så nu på slutet har jag... Annars har jag repat den en gång varje dag också. Mm. För att inte tappa bort mig.
Du kändes ju väldigt onervös när jag såg dig nu på tv-inspelningen.
Ja, men då hade jag giggat så här 2 veckor i rad typ varje dag. Och det var bra att jag var... I och med att brandlarmet gick och det var ju en ganska kaotisk kväll alltså. Så kändes det som... Det är upp till mig. Det man inte kan påverka, det är att sälja biljetter och vilken lokal. Först skulle jag vara på en annan teater... Och då kände jag, det blir inte så snyggt. Jag ville vara på Rival. Det ska vara snyggt tv. Och vi så jag la oerhört mycket krut på att bygga lysrör in i dekoren. Så det skulle bli fint i rutan och sådär. Så mycket sådana faktorer som man inte haft tid att ta tag i innan riktigt. Men sen min egen insats, den är man ju chef över själv i alla fall. Men jag var orolig för massa andra grejer. Massa teknik och nya tekniker flögs in. Och, ja, det är med det tredje. Men sen kommer man till en punkt att ja, men nu kan inte jag göra mer. Liksom.
Vem pröjsade tv-inspelningen?
Det är ju jag.
Ja. Men SVT har köpt den?
Ja, men för mindre än vad det kostar att spela in det. Så att det är en, ja, backaffär.
Det är så jävla lustigt. Jag har haft några artister här nu på rad, känns det som alla har... Det finns ju, eller fanns i alla fall, en myt om... Eller myt, det kanske stämde. Men att då när proppen gick ur musikbranschen, att det var liksom, ja men då får det ju bli mer live liksom, för det är där man tjänar pengar.
Just det.
Men nu har jag ju haft flera här, Malena Ernman, Sarah Dawn Finer, som går back på sina turnéer. Till och med Winnerbäck berättade att han går minus på sina Norge-gig, men då tar han igen det på Sverige-giggen och så vidare.
Aha.
Alltså det är en lustig del av branschen, för det är ju inte riktigt så man tror att det ser ut.
Nej. Jag ska vara ärlig, jag har inte faktiskt suttit och gjort upp. Jag har ett produktionsbolag där, så jag vet inte alls hur ekonomin ser ut för turnén. Nej, men det vore ju hyckla att säga att jag gick back. Han är rival, det är ju 700 pers. Det måste ju...
Jo, men du säger att du går back på tv-produktionen.
Ja, tv-produktionen gick back, absolut. Mm. Mm. Ja, det kostade 200 någonting att spela in. Jag fick mindre än det, ja. Men... jag vill ju få ut det här och berätta om det här med hur det ser ut, köerna till BUP och det här, för att få en diagnos i det. Det är en otrolig möjlighet att få göra det. Det är ju liksom examensarbetet för hela... Sen vet jag, förringa vanlig stand-up. Om jag går och ser Johan Glans en kväll på Cirkus, jag garvar läppen om och tycker det är fantastiskt. Och när jag kommer ut därifrån, jag kan väl inte säga så här, det handlade om det och det. Men jag tycker det har blivit lite snett, tycker jag, att all comedy måste vara ett så här budskap om och jag tror man underskattar hur svårt det är att få folk att bara skratta, alltså. Så att jag tycker om man lyckas med det i den till den milda grad Johan Glans gör på anställning, då har man gjort ett hästjobb, alltså. Och i och med att jag har kollat upp vad det ger i hjärnan om man skrattar och sådär, så han ger ju jättemycket med en sån show. Och sån show vill jag göra igen, för nu är alla så här, kan du någonsin gå tillbaka till att bara skoja för stunden och bla bla. Ja, om jag får den kvaliteten Johan Glans har, då gör jag jättegärna det. Det vore oerhört ynnest att få komma dit.
Har du sett Gardells föreställning?
Ja, absolut.
För den, det var väl hans, det var det hans, så här, det var jag som uppfann det här med allvaret i comedy shower. Nu ska jag göra en som bara är garv.
Ja.
Är det bara garv då?
Men han har ju en del musik och det är ju inte bara stand-up i hans. Och det är ju lite klipp från Tork aldrig tårar. Och...
Mm-hmm.
Men det är ju inte bara garv. Nej, men det är ju om främlingsfientlighet och utanförskapet. Synen på homosexuella och AIDS och allt det här. Han har ju massa budskap. Men nej, det är ju inte bara garv. Absolut inte. Men han kanske säger så för att inte få smäll på fingrarna. Att någon ska kunna säga att den var inte djupt nog. Det är bättre att förekomma, men det är en jättefin föreställning.
Men var ni kompisar innan han regisserade dig?
Nej.
Ni stod ju och pratade här, vi sågs på den här 100-åringspremiären och det kändes som att det var svårt att komma in där mellan er. Det var två korta män och en jättelång kille som försökte tränga in emellan.
Jaha, var det så? Då ber jag om ursäkt.
Nej, ingen fara.
Nej, men vi har blivit bra. Jag tycker han har varit... Till att börja med måste man då säga att jag har ju oerhörda problem med auktoriteter. Det är därför jag... Vill ha mina egna bolag och kunna göra. Vill jag köpa tre hus så gör jag det. Jag vill inte behöva fråga någon eller göra något. Och man har ju avverkat några tv-producenter genom åren liksom. Men jag trodde aldrig att jag skulle kunna, som jag gör den för, sitta på en stol och vara tyst. Och ibland sitter det någon och gråter i publiken. Alltså att jag skulle kunna hamna där. Och det får jag tacka Jonas för faktiskt.
Mm.
Det svåra är ju då att vända från när jag berättar om något bakslag med min son och folk blir väldigt ledsna. Och sen så har man en liten gubbe i huvudet och säger om 5 minuter ska det vara skratt och applåd här inne. Och så ibland är det helt tyst och man säger, har man någon sån här stackars mamma som gråter på rad 3. Ja, då sitter jag ont i magen. Men... Mm.
Var det inskrivet från början att du tar upp det? Eller är det en grej som har tillkommit? För du sa ju någonting om det. Hur fan ska jag vända det här nu då? Alltså...
Ja, nej, det var inte med från början.
Nej, okej.
Nej.
För det funkar ju väldigt bra.
Ja, det funkar bra, den vändningen. Ja. Nej, men den har jag experimenterat med fram under showens gång. Så bra var det inte i början faktiskt. Men det var för att jag tyckte det var så jäkla jobbigt själv. Alltså. Och i början, vet, min grabb är 7, jag har inte pratat om det här, så jag tyckte det var jättejobbigt själv. Alltså. Så jag var helt slut efter vissa föreställningar. För att jag tyckte det var jobbigt. Och då vill man ju verkligen inte få att man, jag tappade mig en gång på scen av alla de här föreställningarna. Det var Göteborg den andra gången jag var där. Men annars så förstår man, vill inte få någon stämpel. Han åker runt och gråter runt i konsert och försöker tjäna pengar på sin... Alltså förstår du, man känner det måste vara proffsigt liksom. Men efteråt har jag stannat kvar. Då kommer det oerhört mycket föräldrar och pratar. Och då får man höra hur det är i olika ställen i Sverige. Som det här berättade om köerna i Småland och så vidare. Så att... Men jag vill göra en ljus föreställning. Alltså att det är därför jag visar att han skrattar jättemycket, min grabb, på slutet. Så man inte tror att det är någon som sitter och gungar i ett hörn och är helt i sin egen värld. Och så där. För det tror man kanske om man hör diagnosen autism. Utan det, vi har jättekul ihop och det vill jag få fram. Fast sen kan man inte bara göra en tjofaderittan en och en halv timme. För det är det ju liksom inte. Det är ju mycket jobb. Och då kommer man tillbaka till det där. Ja, men vad vill jag ha för liv? Vill jag ha det... Som jag berättade om att jag hade som mål att han ska bli Sveriges nästa statsminister och så vidare i början på showen. Sen får man ju ställa om där. Okej, han kommer inte bli advokat eller statsminister. Eller, nu får vi hitta andra värden i livet. Och livsglädje och det här. Och det går in i varandra, de här grejerna. Tyvärr är jag inte tillräckligt smart. Jag har inte kommit fram med något facit. Hade jag gjort det hade jag släppt någon superbok och varit miljardär. Men jag tror det är en process alltså.
Var det självklart för dig att du liksom skulle ta med Viggo i din föreställning?
Jag skrev en helt annan föreställning först om mitt liv. Så hade jag klipp om sketcher, du vet, från Cirkus Möller. Och så hände det här i Ladies Night och bla bla. En sån biografisk var det. Men sen så, när jag var klar med den. Och så var det lite så här best of stand-up liksom.
Hur klar var du när du var klar med den så att säga? Du hade skrivit igenom den.
Ja, jag visste vilka klipp jag skulle använda. Ja, den var väl ganska klar, för att säga.
Men det var inte provföreställning? Och...
Nej, det var det ju inte. Fast jag hade ju provat att ha stand-up och klipp. Ja, nej. Men den slängde jag, för jag kände att ja, nu är det ju att man åker och jagar skola och är på habilitering och allt vad det är. Så att då kändes det lite oärligt att göra en sån, liksom, och prata om... Ja, något som har varit som inte är längre och så. Så då slängde jag faktiskt den. Och så gjorde jag en ny. Och då gjorde jag, det handlar ju om mitt liv och hur det är att vara pappa. Men sen så känner man när man träffar på att ja, men jag ville visa att han skrattar liksom. Alltså jag ville bara visa den. Först var det inga bilder på honom. Men sen så, de få som träffar honom är så här, ja men han var inte alls som jag trodde och sådär. Och då vill jag liksom visa att han... Men det är en jättesvår fråga det där. Absolut alltså. Samtidigt mot det får man ställa då... Föreställningen handlar om lite och vara pappa till han som inte blir bjuden på kalas. Och sen jag började göra showen så har man fått gå på massa kalas igen. Och jag gjorde en intervju i Radio Stockholm och berättade om att jag vill att han ska bli bra på något. Och vi övar och åka skidor så fort vi kan och så. Och ringde en kvinna från Friluftsfrämjandet. Och nu har jag pratat med hennes dotter idag som ska börja hämta min grabb i skolan när snön kommer. Så ska de åka i skidbacken där bredvid skolan och så. Så att det får ju massa pusset. Jag tycker att jag ska sitta här och argumentera bort att det känns inte helt kosher allting. Om man pratar om folks integritet och så vidare. Men fördelarna överväger kraftigt nackdelarna. Och han är 7, jag visar någon bild från när han är 3 och sådär. Så att...
Hade du diskussionen med hans mamma?
Ja, såklart. Men jag tycker att det blev mycket, mycket bättre än vad jag trodde allting.
Men fanns det någon, alltså var hon emot det på något stadium eller?
Nej, hon var sunt skeptisk. Och det tycker jag, om hon inte hade varit det hade jag tyckt det var konstigt. Och det är samma som jag kom i kontakt med den här kammaren via den för... Alltså att när man pratar om det så får man... Det grundar sig egentligen i att Viggos mamma har ju en son. En jättefin kille. Och jag fick reda på att en i hans klass hade en diagnos på omvägar. Och då var det för sent. Då hade de bytt skola sen och så. Så kände man, hade vi vetat det kunde vi dragit med den killen. För jag är ju... Tycker själv är ganska rolig. Man åker go-kart och lilla laserdom och hittar på roliga grejer när man har tid. Då kunde man ha dragit med den här killen lite. Och man visste att han inte hade någon... Alltså, men det fick jag reda på när det var för sent. Och då kände jag att så vill inte jag att det ska vara för min son. Att Ingen ska kunna komma och säga när han, ja, men vi visste inte att han inte var bjuden på något kalas. Det var därför vi trodde han hade massa andra. Nej, han får inte gå på ett enda kalas. Då vill jag säga det. Men det är klart, det är ju, men man kan inte både ha, vad säger man, ha kakan och äta den, utan man får tumma lite på det. Men nu blir han bjuden på kalas. Det är lite det föreställningen handlar om. Och då kommer jag tänka, ja, men det är väl bara att du gör egna kalas och bjuder alla, så blir det, ja, men han har inte fixat det, min grabb. Det blir för många barn, det blir för stojigt. Men blir han bjuden på kalas, då är han glad i flera veckor innan och vi pratar om hur vi ska köpa för present och hit. Och sen kan man vara med en stund tills det är lagom. Och så går man hem. Och så tar man bilder och pratar om det hemma. Men det är svåra, jag förstår dina frågor. Jag har tänkt på det själv och jag tror på totalen får han ett bättre liv. Sen ska jag säga att jag har haft en alltså som vanlig, vad säger man, offentlig, så har ju om jag haft lite dårar efter sig genom åren. Mm. Som har sagt att nu ska jag hämta din son på dagis. Och, alltså innan jag gjorde någon föreställning. Så att det har funnits krux innan liksom. Mm. Bara av att man har varit programledare och så vidare liksom. Så drar man det till sin spets, då är det inte rätt att vara offentlig, för allt påverkar bara, alltså det, men det är svårt, vad drar man gränsen. Men jag försöker, jag la ut en bild på Twitter en gång när vi skulle på kalas, bara för att visa sådär.
Mm.
Men annars så gör jag inte det på Facebook eller Twitter. Så.
Ja, det är komplicerat tycker jag.
Ja,
det men är det. Instagram däremot, där bara langar ut nakenbilder på din son.
Ja, precis. Ja. Nej, men, så att men det där är absolut, det är en vettig frågeställning. Men jag problemet har varit att det är lite så här skam. Jag vet ju massa offentliga personer som har barn med såna här diagnoser som ingen pratar om då. Och så då jag kände bara att någon måste säga något. Liksom. Jag tror inte folk fattar att man håller på att lägga ner de här skolorna. Förstår du? Det är ju så här... Det är hemskt. Man träffar folk som sitter och ringer till mig och gråter. Liksom. Hur ska det bli? Liksom. Han kan ju inte gå en vanlig klass. Och sådär. Så det är en oerhörd tragedi. Och det tråkiga är då, du och jag pratade om vänster och höger innan, att det var ingen då i Stockholm i stadshuset som opponerade sig. Alltså inte sossarna eller vänster, för ingen brydde sig. Utan alla tyckte det här var ju kanon om vi kan spara lite pengar. Kortsiktigt. Men det här tar ju en enda med förskräckelse i det långa loppet. Så även om man är socialdemokrat, aspirerar på att vara bäst på humanism eller solidaritet eller råkapitalist höger, så borde man låta de här tilläggsbidragen vara kvar, för att det blir dålig ekonomi för samhället i slutändan.
Ja, det där är ju allt spännande. Så jag träffade Katrin Zytomierska som hon är ju väldigt flitig med att visa sina barn i sociala medier.
Ja.
Hennes argument, jag tyckte det var ganska intressant, för det visade sig att hon hade liksom tänkt igenom det. Och att argumentet var att, men vadå, kändisskap, det är ju det finaste man kan ge till en människa. Det vill jag ge mina barn. Då har hon ju ändå liksom, hon har kanske inte övervägt det, eller jag vet inte riktigt. Men jag antar att hon har gjort det i alla fall och kommit fram till så här, men det är något fint att vara känd liksom. Alltså som en gåva nästan. Nu har inte din son blivit känd riktigt.
Nej,
kanske,
det hoppas jag inte, men... Om man pratar, ja, jag hatar ordet kändis, men alltså att folk kan vara så här, men det där får du stå ut med, du är ju offentlig hit. Men jag, när jag började, jag ville bli komiker. Det var inga, ja, han var min sista släng i brunnen, men sen lades ju det ner. Det fanns ju inga, det var ju inte stort med comedy i Sverige när jag började. Jag var ju yngst i Sverige, jag var ju efter Batra och Glans hade kommit fram med någon talangjakt nere i Skåne. Och sen var det jag. Och sen slog jag träffade Bettner, stod och jonglera på kvarnen liksom och sådär. Så att det...
Vänta, du jonglerar inte? Han
jonglerar. Nej, han jonglerar, han har hans brorsa. Mm. Han var väldigt duktig på det ska jag säga också i sammanhanget. Men så att det var ju... Jag gick ju då och pluggade ekonomi på universitetet och så fick jag vara... Jag tjatade mig in på Norra Brunn. Jag var, behöver ni ingen i garderoben? Eller till slut fick jag sitta i ljudbåset och dra ner... micken när Claes Malmberg började skrika, för de hade problem med grannarna på brunnen så att de inte skulle behöva stänga då. Så det var mitt jobb, och sen hällde jag upp någon whisky var till dem efteråt. Så Lenny tog ju mig under sina vingar, och man fick åka runt och fick sentid liksom, värma upp för honom på klubbar runt om. Och det brukar jag nämna i intervjuer så här, och försöka skicka tack. Men det är aldrig någon som skriver det. Men nu kanske det fastnar.
Ja, det där klipper vi bort.
Ja. Nej, men, och det försöker jag ta med mig till... januari på Brunnen. Jag har fått in en ny komiker varje kväll på min kväll. Jag liksom ringt till Pepp och hur den här killen i Västerås är rolig och han är jävlig. Och, kan inte de få 10 minuter på min kväll? Och så där. Försöka få in lite nytt blod och nytt folk. Så det för att ge tillbaka lite till det man fick själv.
Aldrig några tjejer?
Jo, absolut. Men vi har gjort alltså utbildningar och sånt där och så. Men just de här har drivit comedyklubbar runt om där jag har fått komma. Som man liksom, de harvar på.
Jag mejlade faktiskt, jag var på Brunnen helt nyligen.
Ja.
Tycker Peppe är en så jävla trevlig kille och jag tycker det är så jävla bra att Norra Brunnen finns. Men jag tycker att det är för jävla sorgligt alltså, när man kollar schemat över en säsong hur könsfördelningen ser ut. För det är så dåligt hade det inte behövt vara.
Nej.
Jag tror att man lätt hade kunnat öka siffran från 3% till 15% utan att det skulle göra något avbräck i kvaliteten. Men det behöver inte, det är kanske inte din
ansvar. Nej, men jag får ju ofta alltså, de frågorna och de vi försöker ju på det jag kan påverka ju roa liksom. Där har vi Marika och Ann och vi hade Anna-Lena fram tills nyss och lite sådär. Men jag måste säga att jag tycker ju de tjejerna vi har jobbat med, det är ju liksom, de är ju där för att de är superkul. Det är ingen kvotering liksom. Det är faktiskt ett problem att man har, när jag började då var Mia Skäringer också. Vi började typ samtidigt. Och då tryckte de in henne i tv direkt och sen så vi åkte runt lite i början. Alltså. Åh, Babbens kronprinsessa och hit och dit. Vad är det för krav att ställa på någon som hållit på med comedy i några månader? Det blir ju liksom... Förstår du? Folk vill väl, men det kan ju slå helt fel. Det är samma som jag tycker Petra Mede är så jävla rolig. Alltså. Och då blir det sådana krav att hon känner att hon kanske inte kan leva upp till. Nu har inte jag gjort någon analys av Petra, men hon har ändå lagt av med comedy lite. Och jag tycker det är så synd, för att det...
Men så är det ju också. Alltså det är inte så att du tar ur luften.
Nej, nej, men det är något sånt där. Men jag kan inte... Precis. Och det är ju... Det är ett tueggat svärd. Det är många som vill hjälpa. Men det kan också bli... Det är inte så lätt som att säga... Ja, men nu tycker jag vi ökar procenten från 3 till 15. Ja, men då måste du vara... Då måste du få jobba igång. Precis som alla andra komiker får jobba. Det var ju det som var så bra, tror jag, när... För när jag började, då la man ner, slängde Brunnen och sen var det helt öken. Comedy dog ju. Fullständigt dog. Det gick ju inte att leva på comedy. Särskilt inte om det inte var ett namn. Så man var tvungen att ha massa side business också. För att liksom få ihop till hyran. Vilket var bra ur flera skäl. Dels fick vi jobba i skymundan och bli bra. Dels så var det bara de som liksom älskade konsten som hängde kvar. De andra som var inne av andra skäl, de ut... rangerades liksom en efter en. För det är inte så roligt att åka och betala sin egen soppa, så får du inte en soppa pengar när du har stått i Falun en lördag kväll liksom, och så där. Så att jag tyckte det var jättebra i så här i efterhand liksom, att det var som det var. Och det kan man känna, plus det fanns ju inte internet. Alltså det, jag hade ju sett Eddie Murphy, Raw och Delirious, och man hade ju vissa förebilder liksom. Men nu är det ju alltid ett klick bort liksom. Men då folk visste ju inte vad comedy. Man var på fest och sa, vad gör du? Jag är komiker. Då gick ju folk därifrån. Alltså det var ingen som ville stå kvar och prata med. För det var ju så ute. Parlamentet skulle ha folk. Det var inga komiker. De tog ju skådespelare från Stadsteatern. Det var ju för svenska komiker var ju så jävla dåliga. Så det gick ju inte att ha i tv liksom. Och sen så började ju Öss och de här drog igång Stockholm Live. Och i samma veva började väl Schyffert med stand-up och sådär. Och sen började allting igen. Jag var ju med på den tiden allting dog. Så man går ju fortfarande så här, tänk om allt blir som det var då. Det är därför man vill ha en massa säkra kort liksom. Sen har man väl kommit en bit förhoppningsvis på vägen sen dess. Men jag tar inte för självklart att jag ska kunna leva på det här hela livet. Absolut inte. Men,
så hur löser vi det här med att gå från 3 till 15%
på precis. Brunnen? Vem har den lösningen? Ja, jag tror som man har ju varit och föreläst på de här utbildningarna och sådär. Man får försöka liksom ge ge möjligheten i alla fall att alla ska kunna få sentid och så. Och det finns ju, men det är inte bara, för är du duktig som tjej, då får du också väldigt mycket bra push alltså, ska jag säga. Jag såg någon intervju med Sarah Silverman i USA som var så här, gud vad det är bra att vara kvinna och komiker liksom. Det var lite befriande, och när man pratade med Marika och de som har, alltså de, ja, det är jättebra liksom att, men jag har inga enkla svar, men det är lite mer komplicerat än vad man tror. Men jag tror inte att det är någon sån här, jag menar som det jag påverkar, som är extra, där drog jag också in massa nya tjejer. Och tv-kanaler, men den är ju inte känd och den är inte känd. Nej, men vi kan inte ha bara kända tjejer, för det finns inte. Någon måste ju få vara okänd och rolig tjej. Och det är ju vitalt för komedins återväxt. Vi behöver ju publiktillväxt också. Tjejer vill ju se roliga tjejer, killar vill se roliga tjejer. Men det är ju, det är ett problem. Men jag känner att jag kan rakryggat säga att jag har dragit min del av lasset, verkligen alltså. Sen de här två jag har fått in på Norra Brunn, ja, det är han Jocke i Västerås som driver den comedyklubben, och någon Stefan på Gasta där. De har gjort bra klubbar, då vill jag liksom försöka få ner dem till Norra Brunn och så. Nu var ju de två killar då, men ja, så är livet.
Du gör inte tv längre?
Nej.
Var det ditt beslut?
Att inte göra tv? Mm. Ja, jag var helt slut efter två säsonger där. Men nej, det var det väl, jag på så sätt. Alltså jag beslutade, de ringde igår om jag ville vara programledare på ett nytt standardprogram. Så då tackade jag nej. Så att det, men extra gick ju sex säsonger. Då kände man ju att man kunde det där. Det är väl ett samspel. Det hade ju bra siffror. Men det lades ju ner efter sex säsonger. Men jag tror att det var väl lite att jag hade signalerat också att jag inte var hungrig längre. Cirkus Möller, det la fyra ner. Man gjorde ju om det med Idol och hit och dit. Men det är klart att jag hade fått förlängt om det hade haft 3 miljoner tittare varje. Nu hade det väl en där på sista, om jag minns. Men det gick ju bra, nu var ju Kristallen nominerat då. Nej, men det var en jätterolig resa. Men där, det var ju ganska tungt att göra typ nästan alla sketcher själv och programleda och skriva. Och det var lite mycket av det goda i längden. För att skulle vara, man orkar ett tag, men sen så blir det inte kul längre när det blir för mycket. Man lär sig väl. Jag har ju så svårt att begränsa mig och säga nej. Det hände ju som sagt var lite annat i mitt liv då, så jag kände att det var nog, jag var nog tvungen att fokusera på lite andra grejer. Men jag har ju aldrig liksom fått att någon, åh, kan inte du komma hit och göra något humor? Utan jag ringer runt och försöker vara lite entreprenör. Alltså vi producerar ju hälften själva i ro och sådär. Så då köper jag en egen tv-kamera och ringer runt och vill ni vara med? Och så går jag upp till kanalen och säljer in det själv. Och så här kommer det kosta att producera. Så det är nästan aldrig någon, okej, Jonas Gardell nu med den här schlagermusikalen. Men annars har jag gjort allt jämt själv. Men det är inget problem.
Men du tackade nej till ett programledarjobb igår.
Ja.
Skulle du tacka att jag ifall du gillade formatet eller så? Om du hade haft tid.
Ja, men jag skulle väl kunna tänka mig att göra någon panelgrej igen. Jag tycker det är roligt alltså. Tycker faktiskt det är jättekul.
Blev du tillfrågan om Torsk på tuben?
Ja. Nej, inte programledare.
Nej.
Nej.
Inte jag heller.
Nej.
De ville att jag skulle redaktör, tror jag.
Ja.
Det tackar jag nej till.
Ja, just det. Nej, men nu har inte jag sett det. Det kanske är superkul. Men jag tycker det är roligast när man kan. Jag tycker det är svårt att skoja om ett YouTube-klipp när någon katt åker in en fläkt. För det är det som är det roliga. Jag tycker det är upplägg och punch stand-up. Så jag tycker det blir svårt att. Det är bättre att ha något ämne där folk kan tycka saker om. Än att se något roligt och sen skoja om något som man redan såg var roligt.
Mm.
Men som sagt, jag har inte sett det. Det kanske är superkul. Men jag tyckte det lät som ett svårt upplägg. Nu kommer det någon ny där, Karin Stjärne på trean. Men trean är ju så här, att jobba där när det inte är styr på det bygget. Det är struligt i vanliga fall. Till slut så, det var ju problemet med mitt program jag hade. Att varje gång det kommer en ny chef så ska de lägga programmet på en ny slott. Och som har jobbat upp, du vet, vi hade ju över 500 000 ibland på TV3, 22:30. Det är ju liksom, det är helt otroliga siffror. Och då kommer ändå någon klåpare som har gått handel så ska liksom byta slotttid, då blir man helt galen. Så jag hotar ju, jag är lite jobbig att jobba med, men då fick man ju ringa liksom. Kanske Anders Knave var i Tyskland på någon mässa, och då sa jag, jag går inte dit på tisdag om du flyttar programmet en gång till. och på den vägen. Men jag tror i längden har man igen det, för då får man ha kvar sin slott och så de tittar man har skrapat ihop, de är vana vid den. Så det, jag tror att det är... Ja, ibland kan man känna att det kommer in folk som inte kan, som vet vad de håller på med, utan det är bara någon som ska gå in och visa. Precis som i public service ibland, det kommer in en ny chef och ska lägga ner något program som är jättebra bara för att visa att de är så här independent och inte... Ja, det behöver inte vara, det här är för enkelt, det här gillar folk, då ska jag lägga ner för att visa hur svåra vi kan vara. Alltså det är sånt där, jag förstår inte alltid hur det funkar.
I en bisats i din föreställning så säger du att du är uppvuxen i kollektiv. Du känns ju väldigt mycket som en medelklasskille, är du det?
Ja, jag är medelklass.
Men
mina föräldrar bor ju här i Hässelby, eller jag vet inte om det är Hässelby strand eller Hässelby gård. De bor på gränsen i en tvåa liksom. Men jag har haft det jättebra, hotdogs och korvbröd och utflykt och allt sånt där.
Hur går det ihop det här med att vara uppvuxen i kollektiv? Eller det kan man ju vara fast man är medelklass så att säga.
Ja.
Men dina föräldrar var akademiker, men var de så här lite vänsterflummare?
Nej, men alltså jag har vässat där lite. Jag ska erkänna det i värvet. Det är ju en sanning med modifikation alltså. Nej, jag är inte uppvuxen inom supervänster, utan ganska... Jag har inte frågat om mina föräldrar, men jag kan tänka mig att mamma är folkpartist eller något sånt där.
Mm-hmm.
Ja, kan jag tänka mig.
Men det var ändå kollektiv?
Nej, det var inte riktigt det.
Nej,
jag spetsade det. Du vet, jag har inget speciellt, det vore så tråkigt. Jag har spetsat det lite. Jag har ljugit. Jag får göra offentlig avbön. Nej, men ibland så känner jag att man måste få salta lite om det ska bli kul alltså.
Mm. Fast det har jag för mig att du hade inget skämt på det väl? Eller?
Ja. Jo, men det verkar inte ha gjort något större intryck.
Nej, tydligen inte.
Men ja. Kan vi inte bara gå vidare i den här intervjun? Måste vi gräva i det här, Kristoffer?
Nej, det behöver vi inte göra då.
Eller måste jag dra mina skämt som du inte fastnade?
Nej, jag vill inte. Nej. Du behöver inte dra det materialet. Vi gör så här istället. Jag frågar så här då. Alltså, även i den föreställningen som du gör.
Ja.
Alltså du sa så här att den första, den slängda föreställningen, det var lite greatest hits material. Men du har ju gammalt material i den.
Absolut.
Hur gammalt är det äldsta? Céline Dion-skämtet är ju sjukt gammalt.
Ja. Och det har jag ju två gånger i showen. För det är ju en sån som har gått i tv som folk känner till. Mm. Och den är ju med av en anledning.
Okej.
Okay. Mm. Den kommer ju en gång till när det inte funkar, när det är sorgligt.
Just
det. Så det är ett sånt skämt som folk har kommit ihåg om mig. Så den är ju där med flit.
Okej. Okay. Planterad.
Mm. Ja. Så kände jag ville liksom göra mitt stora ep och ta allt det där. Och filma av det och få det sent i SVT. Och sen gå vidare.
Mm. Är det så du ska göra det?
Ja.
En Louis C.K. att du slänger det här materialet sen?
Absolut. Varenda skämt. Det ligger ju väldigt i tiden.
Och slänga material?
Nej, att prata om autism. Alltså Utbildningsradion har gjort en serie här. Och den här diskussionen just politiskt med skolan. Jag tror skolan och välfärden blir liksom det som gör att vi byter regering här efter valet och så. Att folk blir förbannade alltså när ungarna inte lär sig något i skolan. Och då spelar det ingen roll vad man säger, utan det finns ju hårda fakta. Vad heter den? PIS-undersökningen och så.
Just det.
Så att det är... Och jag är absolut ingen expert på skolfrågor, men man kan väl i alla fall då titta. För vad jag förstår så var det liksom... Tyskarna hade så här katastrofresultat när man började med det här. Och det var en stor grej i Tyskland. Och sen har man bara styrt upp där. Och nu ligger de i topp med Finland och några andra. Och ändå fortsätter debatten här. Man tjafsar om vad som är dåligt och vad som är bra och vad man ska göra. Det är väl bara att titta på vad de gjorde för att höja resultat. Jag förstår inte hur det... Det kan inte vara rocket science, tycker jag.
Det som gör mig mörkrad är ju att finnarna har ju också betyg väldigt tidigt i skolan.
Ja, men det har jag svårt att tänka mig att det är det som är nyckeln till en fram, att de får betyg tidigt. Nu sitter ju två nötter och talar i blindo, det är ingen som vet. Men vad jag vet är att i Tyskland är det i alla fall inte förstatligat skolan eller så, utan då har varje liksom, ja, det heter inte kommun där, men kanton eller vad det nu är för någonting har ansvar för sin och så vidare. Jag försöker kolla lite, nu har jag glömt, men det är i alla fall, jag tycker att det är... när man inte kan, då ska man inte låtsas. Då är det bättre att titta på de som har lyckats och kolla vad de har gjort. Och så får man släppa prestigen. Om det då visar sig att det är, hade varit helstatligt eller helt privat, det är väl bara att kolla vad de som har lyckats har gjort.
Hur fick du det här att bli ett svar på hur gammalt det äldsta materialet i din föreställning var?
Nej, men det är ju det Céline Dion-skämtet. Men det vet jag inte exakt hur gammalt det är.
Jag förstår.
Jag trodde det var... Ja. Men det var ju med i Stockholm... jag vet inte. Säkert 10 år. Jag har ingen aning.
Finns det delar av din föreställning som du hatar? Alltså skämt som du ogillar?
Nej, de har jag tagit bort. Nej, jag tycker på gott och ont att den får jag stå för varenda skämt i den föreställningen.
Ja, men jag tänker, för att om vissa grejer är så gamla, hur bibehåller man liksom entusiasmen?
Ja, jag började ju från... Jag tjatade mig på Norra Brunn, som jag berättade. Så jag gick ju inga kurser. Men sen när jag var där så började jag med så här stand-up-kurser. Och det gick jag på det Dramatiska institutet. Och då sa Babben att stand-up är upprepandets konst. Jag tyckte det var ganska bra. Jag gillar när folk har slipat på en akt. Jag uppträdde med han Fredrik Andersson, va? Som tycker jag är superduktig på att skriva skämt. Och han tar bort ett ord. Till slut är det bara så lite information som möjligt i upplägget för att punchlinen ska funka. Och det sitter ihop jättefint. Och sån kommer jag aldrig bli. Men jag kan beundra det otroligt. Och när det är liksom 8 återkopplingar de sista 2 minuterna. Och när det är verkligen så här hantverk. Och sånt måste ju få växa fram. Alltså jag har haft en sån föreställning för 100 år sedan. Nu hade den ingen namn så. Men en akt när man imiterade alla på slutet. Man hade provat om jag gjorde en film med dem. Och så där. När man kände att det här är ju en färdig. Problemet är när man har slipat så mycket. Och det måste in massa planteringar. För att finalen. Då blir man lite låst. Och det var därför jag började med. Efter den för så ville jag börja improvisera och göra tvärtom. Och nu gjorde jag inte det så mycket när du så. För jag tycker inte publiksnack blir så kul på tv. Utan det är så roligt i rummet. Men alla andra föreställningar försöker jag göra. Man snackar med dem som är där. Och försöker bygga en unik kväll. Så det tycker jag är utmaningen. Alltså. Och det roligaste är om man får ihop massa folk. Om det sitter en begravningsentreprenör och en vårdpersonal och en dagisfröken och, eller förskolepedagog och sådär. Att man får ihop alla på slut i någon kedja. Det tycker jag är jättekul.
Du har ju ett enormt gott rykte i branschen bland andra komiker.
Ja, på publiksnacksdelen i alla fall.
Ja, exakt. Det är du ju bäst på.
Nej, det är jag nog inte. Men jag försöker. Jag har försökt väldigt många år.
Vem skulle vara bättre?
Nej, men jag tycker inte det är någon tävling sådär, men... Om det är någon komiker före mig på kvällen som har jättebra publiksnack, då knyter det sig för mig. Så jag blir nästan lite ledsen i ögat när man har en... De har ju börjat med konferensier på Norra Brunn. Det hade man inte förr, men nu har man det. Och då är det ofta någon som känner sig tvingad att prata med publik 10 minuter i början på varje akt. Och då tycker jag det är så synd att boka mig samma kväll när jag har bokat dit någon som pratar 20 minuter med publiken. För det är ju min grej lite. Sen tycker jag inte att... Det är ingen som är ensam rätt på det. Men jag tycker bara det kan vara lite olycklig bokning ibland. Så man känner att man borde tänka igenom det där innan. Men alltså det är... Ja, det här börjar ju med att jag var i Edinburgh med Glans och Batra och vilka det nu var. Så såg vi en kille som hette Ross Noble. Lasse Karlsson var med också. Och han skojade med folk. Och jag tänkte, det måste ju varit riggat det där. Det måste varit riggat. Så jag gick dit nästa kväll igen. Vi var ju bara där 4 kvällar. Och den bästa primetimen är ju där vid 9 eller 8 eller när det är. Men jag tänkte, ja, men jag går på samma kille igen. Och så hade han samma 5 minuter i början och samma i slutet. Så tänkte jag, men det måste varit en ny... Han måste rulla på 2 shower eller sådär. Så jag var tvungen att gå dit en tredje kväll. Men då gjorde han samma sak igen. Och då förstod jag, nej, han är ändå bara så här. Otroligt duktig på att prata med folk. Och sen dess började jag öva. Och det är också... Det är väl lika som Céline Dion. Det är väl en 10 år sedan jag såg det där i alla fall. Och då satte jag igång med det och har försökt bli bättre på det. Och tycker det är den ultimata nyckeln när det är... Du vet, ibland hamnar man ju... Till exempel, man har varit med om att en vd säger, hörni, på firmagig, nästa år kommer 20% av er här inne att sluta. För det är så ser budgeten ut. Men Strunt i det nu. För nu ska det vara lite trevligt. Jag ger en varm applåd för Måns. Och så ska man gå in och då måste man kunna prata. Hur fan är läget? Vad händer? Alltså det, och det är en otrolig styrka tycker jag. För att det, ibland kan det bli lite... Ja, när man bara står och säger skämt. Att, alltså det blir så konstigt. Ja, awkward moment allting. Så jag tycker det är jättebra att alltid kunna prata med folk. Faktiskt.
Hur funkar det? Alltså hur blir man bra på det då?
Ja, det är ju därför jag pratar om de här kurserna och när man försöker få fram nya tjejer och hit och dit och det här. Det är ju oftast det jag får prata om, improvisation då och sådär. Och nu måste jag säga att jag har inget jättesmart att säga om det. Men det första jag lärde mig var ju liksom, när man kollar stand-up utomlands, där blir komikerna häcklare. Det blir man ju inte här i Sverige. De är ju extremt snabba på en comeback. Så ofta när det knyter sig, det är för att man tänker att man ska ha något så jäkla clever och svara tillbaks. Men det räcker med bara du säger något så att de inte känner att de får hugg, de där som vill dig illa. Det är ju så är det ibland om man giggar för ett gäng säljare. Då måste ju ofta någon visa att de är Allan Ballan, alfa han i gruppen och ska börja giddra så där. Då måste man ju vara snabb liksom. Sen är det bara att träna. Så jag har, det är en väldigt dålig föreläsning för jag har ju inte kanske några supernycklar. Men jag tror övning är färdighet alltså. Jag är inte mer begåvad än någon annan eller mindre. Utan jag har bara tränat massor. Och jag tycker, och det är ju då att ha roligt själv. Men då blir det ju som du säger, ibland så hamnar materialskrivandet lite i skymundan. Men då tänker man så här, men nu har jag snackat publiksnack i 20 minuter och min spot är 35. Så om de får några skämt som har hängt med ett tag, det kanske inte är hela världen. Och fick jag ändå 50% grejer som aldrig har sagts och aldrig kommer sägas igen. Men det är ingen ursäkt. Man ska ju alltid ha nya bra jokes.
Jag kritiserar dig inte.
Nej, men jag har själv en högre ambition på att skriva nytt. Samtidigt, det har varit så, den här föreställningen om mitt liv. Jag har ju suttit och kartlagt mitt liv. Jag har inte orkat, du vet, ta fram gamla diagnoser. Jag har ju mappat upp hela mitt liv på post-it-lappar och kollat hur mådde jag då? Aha, gjorde jag Circus Möller då när jag fick den där diagnosen och var så knäckt? Och allt har ju bara varit någon grå sörja. Så det har ju skrivits otroligt mycket inför den här föreställningen då, även om inte alla skämten är nya.
Jaha, din sons diagnos pratar om.
Men jag skrev ju om hela mitt liv. Alltså jag började liksom, ja. Men så du, kolla när fick jag vilket papper från vilket sjukhus och så har jag kollat då på fakturen. Vad gjorde jag då? Och sådär.
Men du har ingen diagnos?
Nej, inte vad jag vet.
Är du inte manodepressiv eller har?
Nej, det är jag inte.
Antidepressiv, har du käkat det?
Nej.
Har du gått i terapi?
Nej, det var ju i morse som hon sa att jag borde prata. Samtidigt tror jag så här att jag gjorde en intervju på TV4 när jag började lipa. Och det kommer man få leva med hela livet. Men jag tror att det här har varit terapi att skriva jobben och få göra upp med allt det här. Faktiskt, på gott och ont.
Åter bara till publiksnacket.
Alltså, ja, förlåt.
Nej, det är ingen fara. Det är mitt jobb.
Jag tycker det är en otrolig utmaning. Alltså. Och det kan ju, man vet ju aldrig var det tar vägen. Då blir det nerv. Alltså. Samtidigt blir jag blir förbannad när folk skriver. Du vet, jag hade en jobb. Och satt en dam och käka i publiken. Hon sitter och äter i Västerås konserthus. Flinger och fil ur en burk. Så jag var ju tvungen att bryta hela showen och ta där. Så tog jag upp det på scenen. Det slutade med att jag stod och åt upp hennes mat på scenen. Och då fick jag en recension. Så det där var ju uppgjort och det var inte så roligt och hit och dit. Det var ju kvällens skratt där såklart. Men då trodde den recensenten att det var uppgjort. Och då blir man så, det är i och för sig ett gott betyg då. Samtidigt kan man bli så här, men varför skriver du så? Det var ju bara så. Då visade sig, jag pratade med henne efter att hon hade opererat sig och var tvungen att äta varje timme. Hon hade gjort någon sån här maggrej. Men alltså hon dog ju inte. Men jag tycker, jag älskar ju sånt. Jag tycker det är väldigt roligt. Samtidigt som det kan gå helt fel. Jag var i Kristianstad och så tyckte jag att det var en liten pojke i publiken. Så jag bröt och sa, har vi en liten pojke här ikväll? Och så gick jag av scen. Så visade sig att det var en 28-årig kvinna. Och då blev det blev faktiskt inget bra alls. Men då kände jag, en gång på 100 så går det riktigt dåligt.
Men hon var kortväxt eller?
Nej, men kortväxt. Hon var jättesnygg. Men jag är lampor i ögonen och det satt folk framför. Jag fick för mig att det var en liten pojke. Jag vet inte. Något gick fel i min hjärna. Mm. och går ner. Och så frågar, hur gammal är du? 28, säger hon i micken. Mm. Och så ser jag att hon har långt hår, att det är en tjej. Och det blev jättekonstig stämning. Och folk trodde att det var något skämt som inte sa. Ah, det vart verkligen superdåligt.
Mm. Det kunde du inte rädda.
Nej, jag bad om ursäkt. Ja, förlåt, sådär. Men och det är ju lite, det är ju på slaklinan. Nu tror jag hon tyckte det var ganska cool. Hon skrattade sen igen och så. Men jag kände i magen, såhär, men det här var inte, du måste ju titta ordentligt. Du kan inte bryta en show och gå ner från scen. Och så har du inte koll på det. Så jag lärde mig en läxa. Jag blev övermodig. Men så är det med material också. Ibland när man vet så här, nu har jag min stora grej om den här grillen i tidningen. Du vet, du har sett show.
Ja, just det. Mm.
Det här är mitt, det här, det är det som vänder hela föreställningen. Och så laddar man inte för det. För man är så lite, står i lite Allan Ballan och tycker man är häftig och vet att det här är ju så jäkla kul. Och så missar man någonting i upplägget och lägger inte in det. Och sen när puncharna ska börja komma så känner man, nej men, fan, det hugger ju inte idag. Vad är det som händer? Och det är det som är, ja, du har ju provat stand up själv. Du vet ju själv, exakt samma bit kan ju sitta fantastiskt en kväll och bara falla platt. Och det är ju hela tjusningen. Men man kan aldrig slappna av och ta något för givet, alltså. Och det är det som gör att man blir lite som du säger, men du, hur orkar du säga samma skämt då i 10 år? Ja, men det landar ju helt olika beroende på vad det är för folk där.
Är det alltid samma frågor du ställer till publiken? Börjar alltid på samma sätt?
Nej.
Hur väljer du vilka du ska skoja med?
Ibland kan det vara någon som sitter med armarna i kors och tittar ner i golvet. För då blir jag så här, vad är det för fel? Och då inte sällan, får jag säga, så har det varit så här, ja, men det är min farbror är här från Kanada. Och sånt där. Och då blir det ju superkul när det är någon som inte har förstått svenska. Jag har ju varit med om det med hörselskador också, som inte haft tolk med sig och sånt där. Att det har varit någon, ja, men han hör inget och sånt där.
Det är svårt att gå på stand-up då, eftersom man ofta har en mic i vägen också. Oh. Så det är svårt att läsa på läpparna.
Ja, men nu har det dykt upp teckentolkar och sånt där på giggen. Det är superkul. Öss har ju dragit i det där en del. Han gjorde någon grej med utbildningsradion för döva och så.
Han hade med sig en...
Ja, han har haft med sig, men det har jag också haft någonstans och sådär ibland. Mm. Men... sen vet inte jag hur roligt det blir, för det är ju väldigt mycket med orden och hur de låter. Och jag hörde någon intervju med typ Ronny Eriksson för några år sedan. Han sa att ord med K i, som börjar med K, ja, hela kroppen insmord med keso. Haha. Alltså att det är roligt. Så jag tycker det funkar. Jag vet inte om teorin stämmer, men det kan man inte få fram med teckenspråk.
Nej.
Samtidigt kan jag känna då, som har scenskräck ibland och så där, han teckentolkar på Mandelas begravning. Det är ju såklart en tragedi att han fuskar alltid. Men vilket självförtroende att ställa sig inför flera hundra, ja, miljarder tv-tittare. Och bara, det skulle man vilja ha, kände jag. Han ser ju supersäker ut, den killen, alltså.
Så det är den enda i världen som inte har sett klippet, tror jag.
Ja. Han är stenhård och stoneface och bara kör. Jag kan, och han har ju då inget att leverera. Jag känner något kan man ju efter 15 år. Så man borde bara ha hans självförtroende varje gång man går ut på scen.
Är det så då nu, efter att du har tränat på publiksnack i 10 år, har du liksom en grej på sjuksköterskor, en grej på dagisfröknar, en grej på lektorer?
Ja, men om jag har en dagis... ja, nu måste man säga förskolelärare. Det finns inget som är ett sånt brott mot mänskligheten som att säga dagisfröken. Men då har jag ju en bit om dagis. Och den lägger man ofta in. Samtidigt funkar det ju så här då, att då slappnar man av så mycket. För man vet att jag har ju 4 minuters kanonmaterial om det här. Så då behöver man inte använda den. Så improvisationen... jo, men det säger jag ju i det här föredraget. Att man kan inte gå upp och räkna med att man bara ska latcha med publiken. För jag gör aldrig någon bra impro om inte jag har så här... jag har bestämt oerhört mycket på en lapp i logen innan vad jag ska prata om ikväll. Och när jag har pluggat det och satt det och gått och vankat i korridoren där på Norra Brunn, du vet, ut mot ytter. De kvällarna blir bäst ur improvisation. För då har jag ett manus som jag vågar släppa. Har jag inte gjort min hemläxa och inte har ett manus, då blir det aldrig så bra publiksnack när det är så här, nu måste du, för nu har du inte riktigt fokus idag. Så nu måste du snacka med publik i 20 minuter. Då blir det aldrig världsklass. Men tanken är ju att det ska se väldigt lätt ut när man gör det. Men det är ju som med alla hantverk. Det är klart det ligger jobb bakom. Men min dröm var ju det när jag var när jag hade sett han då Snobel, att jag ville skriva om så många yrken och många grejer som möjligt, så att man alltid har en bra rutin, som det heter på stand-up. När man, vad gör du? Ja, jag är kärnkraftsbränsletekniker. Och så har man en lång rolig grej om det.
Mm. Ja. Såg du dokumentären om Joan Rivers?
Nej, men jag har sett den många gånger.
Hon har ju ett helt kartotek med skämt.
Ja, och apropå kvinnliga komiker, fantastisk kvinna. Jag såg ju henne i Kanada då, i Montreal. Och hon sopar ju banan med allihopa. Och riktigt snuskig var hon också. Mm. Och jag älskar det alltså. Och det kan jag känna i Sverige, att det kan vara lite kissnödigt ibland. Att om man skojar om snusk, då är det så dåligt och bla bla bla. Hon var fruktig. Jag har aldrig skrattat så mycket. Så att jag tycker det där är... Det som är all comedy. Om det är bra skämt, är det bra skämt. Då tycker jag inte det spelar någon roll om det handlar om sex eller om... Men det finns någon fördom att då skrattar folk automatiskt bara för att det handlar om. Absolut inte. Men hon har ju varit gift massa gånger, tror jag. Eller haft många partners i livet i alla fall. Och alla hennes operationer. Och hon klagar på sina gubbar. De har hängpung som släpar i golvet. Och de fick lyfta. Jag skrattar så jag grät. Fantastiskt begåvad.
Gardell-musikalen nu då?
Ja, Livet är en slag, ja.
Ska du sjunga?
Ja, det ska jag nog göra. Mm. Eller ja, det ska jag göra. Mm. Jag har redan fått, Fredrik Kempe har skrivit en låt där. Och det är ju fullständig panik såklart. Samtidigt känner jag att, ja men, så här är, folk tycker redan så mycket om mig. Så att de som inte gillar mig, även om jag skulle sjunga 10 gånger bättre än Peter Jöback, så skulle inte de kunna skriva det i alla fall. Nu kommer jag inte göra det, för jag kan inte sjunga. Men att, jag tror inte folk köper biljetter till musikalen för att höra Måns Möller sjunga. Utan det är väl andra kvaliteter, hoppas jag, som kommer fram. Men det blir ju en jätteutmaning. Samtidigt känner jag att man lär sig så mycket när man jobbar med... Alltså det är ju bara personer som har gjort dekoren och vunnit en Oscars. Du vet sådär, det är ju bara supermänniskor. Och Jöback, Helen Sjöholm och Gardell och Johan Glans. Och så att jag tror att man kommer lära sig jättemycket på det här.
Du är inte orolig?
Jo, det är man ju alltid. Jag skulle ljuga om jag sa att jag inte tänker på det där. Men jag har inte orkat oroa. Jag får göra det. Först ska jag klippa den här tv-inspelningen. Och få iväg det på en bra slott på SVT. Och sen ska jag börja ha ont i magen för musikalen.
När börjar du jobba med den?
Det börjar i vår. Premiär i september. Och det stora är väl att den ska väl då iväg till Göteborg. Så det med, hur blir det med grabben då? Hur ska jag göra de här veckorna? Och så det är det stora faktiskt. Men det ligger ju alltid där. Men det samtidigt, jag måste ju... Nu ska jag träna ligga flera år i Göteborg. Det är några veckor. Men det är, jag är ju van att ha honom varannan vecka. Så jag har redan börjat fundera. Hur gör man? Kan man flyga ner här efter på fredagen? Och, ja, sådär. Men det kommer att ordna sig. På något sätt så löser det sig. På något sätt får man ihop det.
Du sa att folk... Det finns så många som ogillar dig. Eller hur du nu sa. Vilka ogillar dig?
Ja... Just nu är det mycket, i morse har det varit en 5-6 Sverigedemokrater. Jag skrev en tweet om Jimmy Åkesson. Som, jag twittrar om ganska många politiker, men när man gör om Jimmy Åkesson, då får folk spelet uppenbarligen. Samtidigt så de är inte kanske representativa för samhället. Men det har varit en intressant resa. Då fick man lite en inblick i hur... Ja, Soran och Össer, hur de har det liksom varje dag. Jag har aldrig, man fattar att det finns massa rasism och hit, men jag har aldrig stött på det så tydligt faktiskt. Jag tyckte det var en rolig tweet, jag står för den.
Mm-hmm.
Och,
hur löd den?
Han fick ju barn efter 3 dagar sedan. Då skrev jag Jimmy : förlossningen på Uppsala rasbiologiska institut gick bra och jag var väldigt stolt när jag klippte navelsträngen på lille Adolf.
Mm.
Och det har folk varit väldigt upprörda över. Men typ 250 retweets också. Så att någon tyckte väl att det var roligt.
Mm, uppenbarligen.
Ja. Mm. Men det är ju lite, det får man ju ta om man ska vara, ja, om man ska skriva det. Annars kan jag skriva det med ett eget block, så får jag inga reaktioner. Men om man vill ju ha folks reaktioner. Men jag tror inte jag passar in i något fack. Jag menar, jag kommer inte vara skådespelare bara för att jag har fått en roll i en musikal eller sångare eller... Jag är väl inte riktigt så här programledare heller. Eller lite kanske. Man har gjort några produktioner. Men jag... Och inte fastighetsmagnat heller. Utan jag kan väl lite om mycket, tror jag.
Hur många fastigheter äger du?
Ja, det beror på om man räknar lite. För varje tomt blir ju en fastighet. Jag styckar och håller på lite. Men det är ganska mycket understyckning då. Så det är inte så många nu.
Okay.
Men det blir. Jag kommer köpa hela Vällingby när jag är klar.
Du är välkommen.
Ja.
Vilka komiker gillar du?
Ja, det är väldigt få jag ogillar. Jag gillar ju... Senast jag såg en skam med Betnér och Soran. Tyckte jag var jättebra. Får jag säga. Man får ju en tankeställare kring debattklimatet och allt det här. Och om Sverigedemokraterna och så vidare. Och nej, jag tyckte faktiskt det var en tänkvärd föreställning. Men jag gillar ju att gå ner på Norra Brunn en vanlig fredagkväll, lördagkväll. Jag tycker ju det behöver inte vara så pretentiöst. Är det bra jokes så garvar jag. Och jag älskar ju... Jag tycker själv då, när man är på plats, att om det är någon som är duktig på publiksnack, det tycker jag är det roligaste. När det lossnar ordentligt. Jag tycker det är en del av stand-up som är lite underskattad.
Jag kom på ett publiksnacksskämt.
Ja.
Som jag har testat några gånger, men nu har jag begravt det för att jag tycker inte det har inte flugit så bra. Nej, men det är så här att jag frågar ifall det är några allergiker där. För det är bra för mig att veta. Och sen så... Och så säger någon att den är allergisk mot något och så frågar jag mot vad. Och sen oavsett vad den personen säger så säger jag, fan vad sjukt att du säger det, för jag fick precis lite kemiskt rent extrakt från Tyskland som jag köpt på tyska eBay som jag bara skjutsade i mig nu i förra showen. Och det är så jävla grymt alltså. Jag ser bättre, jag tänker mycket snabbare, jag pratar så här. Jag lyfte 150 kilo i bänkpress här precis innan jag gick ner på scenen utan att bli anfådd. Du måste testa. Nej, det kan du inte, nej. Och det är skämtet.
Då är det tyst på Norra Brunn.
Ja.
Eller?
Ja, du tyckte inte det funkar heller.
Jo. Jag bara tänkte att du skulle säga, och då brukar det vara. Jag visste inte.
Nej, men det har inte flugit så bra alla gånger.
Nej.
Senast jag körde det så var det någon som var allergisk mot gräs, nämligen.
Ja.
Och då blev det ju lite konstigt att jag hade köpt kemiskt rent gräs.
Ja.
För då blir det en konstig dubbeltydighet. Så du följde på det liksom.
Ja. Try and retrial. Alltså det är ju, men det är ju, det kan vara lite farligt det där. När man vet vad man vill komma, så låser man lite på det. Och tar inte in riktigt vad. Förstår vad jag menar?
Ja,
att man har bestämt att jag ska komma dit. Och så passar inte svaret in riktigt. Så måste man dit i alla fall. Och så försöker man knö in det. Och så knör man in det fast man känner på vägen att det här blir ju inget bra. Så där har jag hållit på också. Mm. Absolut. Mm. Vi gjorde en föreställning som hette Jävla 70-talister. Så frågade jag alltid, vilket man gjorde. Hur mycket, det var jag, Batra Glans och Järveden. Vi var ju på Berns. Ja, hur mycket 70-talister här? Ja, så applåderade jag. Ja, och så pekade jag alltid på någon gammal farbror. Och du tänkte applådera. Trodde du jag menar 1870? Nu låter det skittråkigt. Det var det ju också. Men då i det sammanhanget så var det. För det föreställningen hette det. Och sen gjorde jag det på en kvinna en kväll. Men då blev det ju helt, då var ju den, sen kom inte jag tillbaka den kvällen. För jag hade förelämpat, då märkte jag att det var otrolig skillnad. Och som kille stod skoj om en annan killes ålder. En som kille stod skoj om att en kvinna ser gammal ut. Det är inte så konstigt så här i perspektiv. Men då var det så här, ett hårt uppvaknande för mig på scenen. Så jag dog den kvällen. Och då insåg jag att skämten är ju en viss del. Men det är ju också oerhört viktigt. Hur man uppfattar, alltså jag tycker Babben är så bra, hon pratar om likability. Man måste gilla komikern på scenen innan man börjar skratta. Och det kan jag känna att många kommer fram och säger, jag tyckte du var elak mot Morgan och Ulle, men det här var en jättefin föreställning. Att de har haft någon bild att man är så taskig och bara... Och den har väl jag då förtjänat, jag har väl odlat den alldeles själv, så jag ska inte skylla på någon, men... Man känner lite de som har gått på att man vänder. Jag uppfyller inte deras förväntningar på gott och ont.
Mm.
Utan många har haft en annan bild. Och många journalister säger, men du gick ju inte, du kunde ju prata allvar i 5 minuter. Alltså att de blir helt så här, tror man är mentalt efterbliven lite. Att man, och det har väl varit en drivkraft med alla andra företag man har hållit på med. Så att man vill visa liksom att man kan, när folk tror att man inte... Ja, lite så, att man blir lite så här, nu ska jag visa folk liksom.
Mm. Fast du är, ja precis, det är väl lätt att tänka att här kommer en glad skit när
ja,
man ser dig.
Ja, men jag vill ju vara en glad skit, men man vill ju också säga, man är ju också människa, man har ju flera sidor liksom. Man sitter inte och skrattar jämt.
Lägger du stor vikt vid hur du klär dig och så? Alltså på scen?
Ja, jag gjorde när jag gjorde alltså typ timeout och det här. Då försökte jag plugga den där västen och liksom hade fluga mycket. Så då, på den tiden hade ingen det. Jag har alltid försökt skilja mig lite från... Så jag, det var medvetet från början. Och då såg man sen om hon gör parodi på en Hey Bubba Ribb eller sånt där. Då har de den här västen liksom. Och då har man... Sen kan man tycka det är snyggt eller fult. Jag har nästan ingen åsikt själv. Men då har man i alla fall gjort något slags intryck. Och det tror jag är bra.
Jag tyckte att du sa det i en bisats tidigare. Jag kan ha missuppfattat. Men sa du någonting om att du är en beroende personlighet?
Sa jag det?
Eller la jag det?
Eller la du ordet i min mun? Vad tänkte du på då?
Nej, jag var bara nyfiken på hur det tar sig ut i sådana fall. Om du har liksom fallenhet för det.
Nej, det hoppas jag inte.
Har du ett sunt förhållande till sociala medier och sådär?
Nej, jag är för mycket i telefonen. Men jag är ändå bättre än många av mina kollegor, får jag väl säga. Men de är ju å andra sidan värst i Sverige. Ingen nämnd, ingen glömd. Men nu har jag idag inte twittrat någonting. Så jag tycker ändå att jag...
Du sa ju att du hade twittrat om Jimmy. Nej, det var några dagar sedan.
Ja, men det var inte... Jag får massa reaktioner, det var 3 dagar sedan. Men det hörde av sig... Första dagen var det ju över 100 personer som hörde av sig. De mobiliserar väl, helt enkelt.
Hur många följare har du på Twitter?
25 000 plus någonting. 26, något sånt. Ja. Men jag är ingen beroende. Jo, okej. Jag är för mycket i telefonen, men det är väl det enda. Det är därför jag kommer att tänka på det när jag var i den här tryckkammaren med grabben. För där är det ju ren syre, det är brandfarligt med el. Så man får inte ha någonting där inne. Och då sitter man och lägger pussel och myser i 2 timmar. Sen är det en konstig situation, för han har en stor huva på sig, en mask med gas i och grejer. Men det var ändå, jag fick en tanke där att man liksom... När sitter man och pratar med andra föräldrar med, som har barn med autism och inget stör i 2 timmar? Det är lite nästan...
Ni är ett gäng alltså? Så.
Ja, vi är ett gäng i kammaren där. Som en minubåt ungefär. Alltså.
Ja, vad häftigt.
Ja, det är otroligt... Det går inte att förklara, man måste... Men Men jag satt med en liten kille då som sa, han sa ingenting, men sen efter 10 dagar så sa han pa. Och jag försökte lära honom att säga pappa då, för det var hans mamma som var med i kammaren. Jag tänkte det hade varit så häftigt om han kom hem till den staden han var ifrån och sa pappa liksom. Men vi kom halvvägs i alla fall. Men det är otroligt alltså. Det är otroligt. Men man blir väldigt ödmjuk, förstår du? Jag bor ju i Stockholm. Folk slutar sina jobb, säljer sitt landställe för att ha råd att gå. Alltså jag har ju så jäkla lätt i jämförelse med. Men jag tar inte upp det här showen, för det här är liksom inte vetenskap. Eller sådär. Det är lite... Det jag tar upp i showen, det är att man ska träna de här barnen mycket och så. För det är det man vet hjälper. Liksom. Sen vill inte jag ge folk massa idéer. Nu råkar jag prata om det för att jag ska väg dit idag. Men jag har inte gjort det någon annanstans.
Ja, precis.
Ja, men så att, det är inget jag liksom förespråkar så. Utan jag... Det här provar jag. Det här är min... Min chansning. Jag resonerar så här att om det här skulle funka, så vill inte jag få reda på det om 10 år. Och känna att okej, men du hade tiden och du hade pengarna och så gjorde du inte det. Det skulle inte jag orka leva med. Så nu gör jag det.
Men vad är tanken att ni ska uppnå mer? Alltså att han ska...
Ja, att hans hjärna ska fungera bättre helt enkelt i slutändan.
Jag brukade i alla fall fråga folk hur mycket pengar de tjänar, och det är väldigt svårt. Såklart, när man är i showbiz kanske, eftersom det är så olika antar jag.
Ja.
Jag har en känsla av att du drar in väldigt mycket pengar.
Ja, det är många som har den känslan. Jag läste i Expressen att jag tjänar 21 miljoner. Och de satte upp en löpsedel i min mataffär. Så mycket tjänar man som helst. Men sen började jag kolla på det. Då var det omsättningen för roa produktion som går i princip med noll om de gör 100 000 plus eller något sånt. Som det funkar då, det är ju att alla vi är ute, 20 komiker och fakturerar, eller 15 eller hur många vi är nu. Och så går det in till Roa, det blir Roas omsättning. Och sen fakturerar man ut det man tjänar från Roa. Så det här med vad man tjänar, det var då omsättningen på ett bolag där jag äger några procent. Det är ungefär som jag skulle, om du har en aktie i Ericsson så ska jag skriva, så här mycket tjänar Kristoffer Triumf. Det blir ju, så det kan man bara veta tycker jag när man läser lite att man kanske ska... Har lite ändå källkritik. kritik. Jag tycker det är ganska fult, för att i så fall borde alla kostnader i bolaget vara att så här mycket förlorar man som äldre, och så blir det ingen. Men så jag tycker det är jobbigt att gå runt på lilla Essingen där jag bor och så tror folk att jag tjänar 21 miljoner eller 22 eller vad det stod per år. Jag har en lön på, man tar ut upp till värnskatt, vad det nu är, 33 eller 35. Det är det jag har. Och sen drar jag in mer. Jag har dragit in hiskliga summor över åren. Alltså jag har ju varit där och haft konnässör i brevlådan när man kan köpa en helikopter. Men det vart ju inte roligare för det. Så nu med den här föreställningen så tror jag inte att jag har tjänat speciellt mycket pengar alls. Jag ska ta ymna med det. Jag har varit besatt av att dra in mycket pengar och kände att jag gjorde det. Jag låg väl, tror jag, runt 4 milla per år någonstans. Och då kändes det, men nu tjänar jag över 300 000 mål. Vad ska man med det till? Det blev inte roligt. Så nu tjänar jag betydligt mycket mindre.
Men du mår bättre? Eller?
Jag mår jättemycket bättre och jag hade väl en, jag ville visa att jag kunde göra det. Och då gjorde man liksom firmagig och hade Cirkus Möller på helgen, Ladies Night. Alltså, det är ju inget liv liksom.
Du har en ganska stekig bil.
Ja, absolut. Men det är ju samma där. Jag går ju inte och betalar de pengarna, den kostar ny. Då drar jag ner till Tyskland och hämtar en ett år begagnad. Och så betalar jag som en extra utrustad Volvo V70. Sen alla säger, åh, vad fan är det där för bil? Ja, men du har ju lagt lika mycket fast du har en mycket tråkigare bil. Så att jag försöker väl deala mig fram i livet lite, absolut. Mm. Men det var också så för mig, som den här turnén då. Jag vet inte hur många hundra mil jag åkt den här veckan. Ska man orka det så vill inte jag sitta i en Fiat Punto liksom och åka runt. Då vill jag ha en schysst bil. Så jag tycker, om den bilen gör att jag orkar göra min turné, då är det värt varenda spänn. Och sen tycker folk att man ska åka tåg och vara miljövänlig. Och det är väl en jättebra åsikt, men då har de ju inte varit på turné i Sverige liksom och åkt tvärs. Det är en utopi. För det går inga tåg när jag går av scenen. Så att jag skulle gärna göra det om det hade funkat. Men nu gör det inte det.
Vill du rekommendera något?
Det enda jag har tänkt på sådär, det är att många av de här teknikerna jag har när jag tränar min grabb, som man får gå då på habilitering och lära sig, de kan man ju faktiskt använda på barn utan diagnos. Det är ju väldigt intressant. Liksom. Vi har en... Om du tänker att en målsteg, om du ritar en stege med 5 och så står det mål längst ner. Så om du har en målstege så har du en iPhone här. Vi säger nu att du älskar bilar, som min grabb gör. Då ser vi, när den här kommer ner på rutan där det står mål, då får du se ett klipp på din favoritbil, Kristoffer. Och så gör vi en övning, och varje gång du gör rätt så åker den här på stegen. Oerhört pedagogiskt. När man har gjort 5 rätt i rad så får du din belöning och sådär. Och vi har ju tränat då några timmar om dagen efter dagis varje dag. Liksom. Sen har han bara 2,5 ungefär. Så det är otroligt att bara kunna sitta och träna med. Dessutom har jag en diagnos, men att sitta liksom i 2 timmar och träna. Det är, man har en kvarts paus då. Men, så att man lär snabba belöningar och sådär. Jag tror det där skulle man vilja liksom visa folk hur det går till. Och sådana tekniker som att, om du tänker när vi lägger pussel, då lägger jag hela pusslet. Så tar jag bort en bit och så får min grabb börja lägga en bit. Och sen så tar jag bort 2 bitar så får han lägga. Och sen till slut har han lärt sig att lägga hela pusslet. Fast han lärde sig bygga baklänges och så. Det är så de här teknikerna. För det skulle man vilja liksom visa hur det funkar och så.
Finns det någon bok eller någonting sånt som du jämnat?
Det gör det säkert. Jag har ingen koll. Jag har ju fått handledning. Det finns säkert massa böcker om det här. Men det är väldigt intressant alltså. Men det var väl ingen. Det var en oerhört svävande rekommendation.
Den får ändå godkänt av mig.
Får den det? Okej. Okay. Ja, nej, men jag tycker det har funkat jättebra. Och det andra som har funkat är att trots alla då, nu har jag pratat massa träning och sjukhus och grejer här. Den som har lärt honom mest i livet, det är ju hans storebrorsa. Så att jag tror man får, både har ändå åkt runt i hela världen och försökt hitta experter hit och dit. Och sen har liksom nyckeln funnits hemma hela tiden. Det blir nästan så där som man blir. Det låter nästan som en klyscha, va? Liksom. Men jag är jättetacksam för det här att jag har. Nu lever inte jag med hans mamma längre, men jag träffar honom ibland. Och det är oerhört en ynnest att få ha honom i mitt liv. Mm. Den killen.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag skulle vilja höra Claes Elfsberg. Han har varit med oss så mycket och sett. Det var ju någon snack om att han skulle gå i någon slags tvångspension på SVT. Och han har jag bara träffat någon gång sådär. Jag känner inte honom alls. Han är ju nyheter för mig alltså. Jag tror för många min generation. Och för ganska stora delar av svenska folket. Och har jag varit med om så mycket. Då var det kul att höra vad han tror om medielandskapet och TV. TVns framtid liksom. Kommer, inte bara public service. Alltså all reklamfinansierad det här. Du vet, för mig när jag gjorde turné med Björn Gustafsson och Soran var det 08. Det var första gången jag träffade människor som inte hade någon TV hemma. Jag är så här gammal, jag fattar inte sånt. Och det, så man inser ju att man inte hänger med riktigt i de nya medievanor och så vidare. Men så det vore intressant att höra hur en sån vis gammal räv, vad han tror om framtiden.
Fan, stort tack för att du tog dig tid.
Jättetack, mysigt.
Och är det så att du vill se Måns Möller uppträda så finns det alltså många chanser nu under våren. Sen i höst så är det premiär på den här musikalen. Men gå in på mansmoller.se för att kolla alla datum. Han kör på Brunnen och den här jävla pajas fortsätter alltså. Ja, då ska jag tacka Värvets huvudsponsor Läkerol. Tack så hemskt mycket. Jag tycker mycket om er, det vet ni. Och sen så har jag en liten surprise till er som lyssnar. Det är så här att två kompisar till mig, Peter Magnusson och Martin Persson, har gjort en långfilm som heter Tillbaka till Bromma. Den har premiär typ den 19 februari, men redan den 12 februari, alltså en vecka före premiären, så kan ni som gillar Värvet gå och se den. Gå in på Värvets Facebook-sida för att läsa mer. Är det så att du inte har Facebook, känner dig lite förfördelad just nu, ja men gör så här att mejla osa@nordiskfilm.com osa@nordiskfilm.com och säg vad du och din kompis heter, så löser det sig. Det är alltså den 12 februari om inte det har framgått. Nästa vecka är jag tillbaka med Lisa Nilsson. Puss och kram, hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.